enchanté.
Varmt välkomna till Toto 5. Det är onsdag och Sverige är precis på väg in i ett straffdrama mot Italien i Algarve Cup. Vi tryckte på räckare inför den.
Ja.
Så kul. Vi ska väl inte analysera live speciellt mycket det som händer, men det kanske får lite känslor från Petronella och Robin och mig. För det verkar ju betyda någonting, jag vet inte mer, men det känns ju som att det betyder mycket för Italien det här. Det är full patte i närkamperna. Det är liksom små smarta knep hela tiden, alltså lite klassiskt italienskt och sådär. Och man märker att den här matchen är viktig för dem. Den här eventuella segern då, den skulle betyda mycket för dem.
Ja, men jag tycker det är väldigt tydligt att se deras landslag överlag och spelarna, hur mycket de har utvecklats. Mm. Och alltså, inte bara individuellt skickligt utan också tillsammans, och hur mycket bättre man faktiskt har blivit. Och att man i den här finalen, absolut, Sverige tycker inte jag ställer upp med sin bästa elva, och det är ganska tydligt och uppenbart. Men att Italien ändå för matchen mestadels av matchen, tills man nu i andra halvlek för Sveriges del byter in spelare som faktiskt gör skillnad och som jag anser vara startspelare i vanliga fall. Men ja, nu att man ändå lyckas göra 1-1 och ta det till straffar, det är väl positivt ändå för svensk del, sen att Italien lyckas släppa in ett mål och inte kan hålla tätt, som jag kan tycka Italien brukar vara bra på det. Alltså tar man ledning så brukar man ändå kunna vara bra på att taktiskt kunna spela av matcherna och hålla den ledningen.
Mycket, men det blev en stor scenförändring när Sverige gjorde lite byten. Kosse började driva upp boll, ja, började passera sina motståndare. Innan det tycker jag att det var ett stillastående svenskt landslag. Alltså,
jättestilla.
Jag tror kommentatorn använde det klassiska uttrycket motläggsfinten. Sofia Jakobsson springer rätt in i spelare och så ja, men, tar man sig förbi i alla fall. Den känner väl alla till, gamla goda motläggsfinten. Men så var det lite så, dåligt en mot en och inte speciellt kreativt. Och då är det ganska lätt för Italien att försvara. Sen började det hända lite saker. Spelare som bryter linjer, som du sa, Kosse kommer in, det börjar hända grejer, börjar hitta igenom med passningar. Och det leder fram till att Sverige får första straffen som segersätter. Nu är det för övrigt, inte för att vi är live, men vi börjar med...
Ja, lugnt och
skönt. Och ni är dessutom 3 sekunder före mig, så det här blir jättejobbigt att följa.
Det har varit mål, Robin. Ja, men vi ska inte vara för liveiga här nu, eftersom det här släpps som en podd efterhand. Ja.
Jag tror att
straffavgörandet här betyder mer för Italien. För jag märkte att den betyder mycket för dem. Möter OS-finalisten, ett historiskt fantastiskt landslag och... Ja, men lite sådär. För dem handlar det hela tiden om att ta nästa kliv för att komma ett steg närmare världstoppen. Och kanske gjorde man det med Algarve Cup, jag vet inte. Men jag tror att det betydde mycket mer om i alla fall. För dem,
ja. Jo, absolut. Sen återigen, det måste ju understrykas att det är ett på pappret då svagare svenskt landslag som går ut till matchen. Jag tror Italien ser den startuppställningen och är såklart redan inför matchen taggade på det här och för att försöka vinna och ta den lilla titel det ändå innebär och så vidare. Men när man då ser startelvan från Sverige, att man kan gå in med mycket energi i detta, och jag tycker man ser tydligt från Sverige att det är ett par spelare som då får chansen att lite visa upp sig idag. Några spelare som slåss om en plats i en startelva, några som måste göra kanske prestationer för att ens nå en trupp till en EM-plats i sommar och så vidare. Så tycker jag det är ett Sverige som inte riktigt kommer upp i standard, och då blir det ganska kul för Italien att spela fotboll de första 45 minuterna, och de är ganska mycket bättre på det mesta och får ju betalt för sin intensiva, aggressiva press. Och då är det ju, ja, så det blir väldigt lätt för Italien i första halvlek. Sen tycker jag ju när vi gör de, vad är det, 3 eller 4 byten vi gör samtidigt i stort sett med dryga halvtimme kvar, då tycker jag Sverige tar över. Då visar att när vi får in ett antal spelare med spetsegenskaper, då har vi vad som krävs för att spela sig förbi även ett lag av Italiens kvalitet, så att säga. Så jag tycker fortfarande att Sverige ändå visar att vi är ett par pinnhål bättre här än Italien när vi har de bästa spelarna på planen.
Men jag kan ju tycka att en sån som Aslani exempelvis, som ändå startar, hon är lagkapten och jag förväntar mig mer av henne i den här matchen, speciellt i första halvlek, att så här, då får du faktiskt leda det här laget, speciellt när inte Seger är på plan från start. Men
jag
det tycker jag inte
att hon behöver ha Seger på plan.
Vi får ju inte en uppspel när hon spelar, om man säger att hon spelar istället för Seger, för hon ligger ju mycket högre i banan än vad Caroline Seger gör, såklart. Och jag tycker det blir så tydligt, och det blev ju också den scenförändringen när Seger kommer in idag, att där är ingen annan som hämtar bollen och som etablerar det svenska anfallet, som kan slå den första passen för att bryta igenom den första pressen. Hanna Bennison gör ju tyvärr ingen stark landskamp, tycker jag i alla fall. Och Eli Rubensson, alltså, hon är ju en gnuggar liksom. Alltså, hon vill ju ändå tampas och möta dem i spelet, tycker jag. Men tycker varken Rubensson eller Bennison får ut så mycket. Och då kommer inte ens bollen upp till den yta där Aslani sen vill vara i. Och den svenska offensiven generellt kom ju inte riktigt loss i sitt spel i första halvlek. Och då Aslani, man kan absolut lägga och förvänta sig lite mer på henne, men jag tycker hon har en ganska svår roll för att göra en förändring själv när laget inte riktigt kommer upp i nivå redan från start.
Jo, men där, jag kan ändå tycka då att hon är ändå väldigt rutinerad, har varit med väldigt, väldigt länge och nu får kaptensbilden och bär med det också ett större ansvar att faktiskt lyfta ett lag ifall det inte riktigt funkar. Och det är ju skillnaden, tycker jag, när Seger kommer in. Hon tar ju tag i det. Hon visar ju att så här, det här är inte okej. Man behöver, alltså jag tycker att Sverige behöver flera sådana spelare i laget. Det är lite som att man lämnar över det på varandra på något sätt.
Men är det inte bara väldigt tydligt att Aslani är en viss spelartyp, en rollspelare som ska vara offensiv och kanske inte ha för mycket ansvar?
Nej, men hon har ju inte, eller hon är väl kanske inte den som låter mest och hörs mest, utan visar mer med sitt spel. Men det är ju som du säger, Robin, att när hon inte ens
inte
får
låta,
en boll... Nej.
Låtas och höras.
Nej, hon vill gärna inte vara med alls.
Skoja lite, men hon gjorde ju en intervju med Aftonbladet här ganska nyligen där hon tyckte det var jättejobbigt, för att det var så många som ville åt henne och prata med henne, och hon sa att hon förstod här spelarna som klagar på att göra media och så vidare. Hon tycker det är jättejobbigt, men det blir också lite motsägelsefullt när hon pratar om att var alla mediebolag för 5 år sedan. Jo, men nu var det för 5 år sedan. Nu är vi här.
Exakt.
Nu har damfotbollen fått mycket mer ljus på sig, ett jävla lyft och så vidare. Det är en utveckling. Det går liksom inte bara knappa med fingrarna, så är alla intresserade av damfotboll, så står alla mediehus där. Men nu är vi där. Och då vill du inte prata. Jag tycker att det blir så motsägelsefullt och bizarrt att läsa den intervjun. Vad säger du, Robin?
Nej, absolut. Jag har ju hört detta från många man känner som har jobbat med detta tidigare också, att vissa via sina klubbar har gjort sig väldigt svårtillgängliga. Jag tycker ju det har varit kanske det som har varit det mest uppfriskande och bästa med det som vi har gjort här de senaste månaderna, att vi har fått så väldigt många spelare att komma till tals. Alltså tittar man på den här truppen, vad är det, 5, 6, 7 spelare som redan har varit med, som man kan lyssna tillbaka på i våra avsnitt här, som har velat vara med att lyfta upp fokuset för sina lag, sina ligor, sina karriärer, sitt landslag, vårt landslag inför en sommar som väntar och allting. Och då tycker jag hela den här intervjun från Kosse blir lite konstig, där hon hänvisar till, det är väl Frida Faglund är på plats, och det är liksom, ja men du var ju här för några år sedan, det är ju bra att du fortfarande är här, men alla de som inte var här förr, varför kommer de nu och så vidare. Alltså det är väl exakt det vi vill, det måste ju vara det som var hela grejen för många år sedan, att ni ville ha hit alla. Och,
men vad är det för bittert, det är jävla skitsnack,
och sen kan jag känna också så här, hon är ju ändå en av dem som har klagat väldigt, väldigt mycket på att det inte har varit tillräckligt med bra liksom media kring damlandslaget eller damfotbollen överhuvudtaget. Och sen när det väl är det, då ska man klaga igen för att nu passar det att ni är här.
Alltså, jag blir inte så här, bara nu passar det att ni är här, utan även, jag tycker att det är lite jobbigt här.
Ja, precis. Yes. Nu förstår jag herrspelarna. Ja. Alltså, man ska inte vara lika tillgänglig. Och, alltså, jag förstår inte resonemanget.
Och vi lite stänger. Hon hänvisar till att nu kommer jag tar ett beslut med min klubb om när jag ska vara tillgänglig, och utöver det så är jag aldrig tillgänglig. Det är liksom, hon menar att det nästan är förnedrande att spelare svarar i telefon och gör spontanare på typ 10 minuter. Lite det vi till exempel har gjort här, vilket jag tror är den exakt motsatta saken. Jag tror det är exakt den typen av kommunikation alla fans vill ha. Den som inte är uppstyrd av att du sitter och lyssnar på exakt det som klubben vill att du kommunicerar, utan som faktiskt är känslan av hur det är i en proffsliga, hur det är ute i världen och så vidare. Så nu kan vi fira svensk Algarve Cup-seger också.
Ja, exakt. Det var bara en lilla parentes här mitt i Algarve Cup-en som vi var inne på. Aslan, hon gör i alla fall en jävligt bra andra halvlek.
Hon gör det.
Och hon ligger bakom 1-1 målet. Hon spelar fram Hurtig som blir neddragen av sin lagkamrat från Juventus. Och sen så har vi då straffavgörande där Hedvig Lindahl till slut, man ser ju, hon synar henne redan innan hon tar ansats.
Men hon räddar oss återigen, Hedvig. Ja. Alltså hon är ju grym på straffar, det är helt otroligt.
Och så dunkar hon upp en egen också. Det uppskattar
jag
alltid.
Rakt upp i nätet.
Ja, jag såg Olivia Skogs min och italienarna är helt knäckta! Jo, ser du inte?
Ja.
De är helt knäckta. Jag älskar att kolla på det. Jag älskar att se förlorande lag mot Sverige gråta. Kan vara något av det bästa jag vet.
Nej, men det...
Sitt ner i Italien då! Nej, men de gick ju in med sån jävla svansföring i den här matchen. Så nu är det dags att sitta ner.
Nej, men jag tycker så här, Italien gör jättebra, Algarve, och de har ju faktiskt en match mer också i benen. Det får man ju ändå säga. Sverige spelar ju bara sin andra match. Finalen gick ju direkt vidare med tanke på att Danmark drog sig ur, så kanske lite fräschare ben också. Sen så har man roterat mer i Sveriges lag. De jag tycker gör det bra idag faktiskt är intressant. Alltså Berglund i mittbackspositionen tycker jag är grym. Alltså, det är en spelare jag vill ska spela. Ifall man ser hennes uppspelsfot både med höger och vänster. Hon slår linjer med sina passningar. Hon känns otroligt lugn med boll. Och det är en spelare som jag hoppas att man liksom satsar mer på. Men jag vet inte hur man tänker där. Det beror ju helt och hållet på och hur det går för Sempan.
Hon är inte purung heller.
Nej, men det är ändå...
Är det någonstans vi har, nu har vi pratat såklart och vi har en del skador just nu, men med alla tillgängliga så är det väl trots allt en del trafik före henne om en plats i en startelva.
Det beror helt och hållet på så här, hur går det för Sempan, hur kommer det gå för Björn, kommer Björn komma in i matchspel snart och bli hel från skada och alla bekymmer hon har, det går ju lite knackigt. Annars så tycker jag att Björn är en sån spelare man också vill se från start. Ser man Magdalena som mittback eller ytterback, nu tycker jag att Amanda Nildén faktiskt tycker jag gör en jättebra
mot Portugal också.
Ja, jättebra match mot Portugal och får även komma in nu och spela 30 minuter mot Italien och gör det skitbra. Och där tycker jag det är nästan ett litet tecken på att det är henne man kanske vill satsa lite mer på. För Jonna har ju inte fått mycket speltid under Algarve Cup.
Nej, och jag tror också att bara rent mentalt, om vi ändå får kalla första matchen mot Portugal kanske det som såg mer ut som en ordinarie elva, att hon då får gå in i den elvan och sen vara med i det bytet som görs idag lite när man säger okej, nu går jag till er mina lite bättre spelare, alltså nu ska vi få till en matchförändring här och så är det hon som kastas in i det, och det är väl bara, vad är detta, det är tredje, fjärde landskampen bara för henne eller någonting, men redan så, ja, men jag tycker hon ser väldigt naturlig ut i spelet och hon erbjuder ju väldigt mycket offensivt, fin inläggsfot. Och vill man åtminstone ha en ganska likvärdig spelare som Hanna Glas till höger så hittar du det mycket mer i Amanda Nildén jämfört med de andra alternativen. Så jag tror hon har ju absolut satt fram sina liksom marker i förhållande till en truppplats till EM 100%, och som du säger, beroende på vad som händer med Magdalena Eriksson, hur man vill använda henne. I OS skickades ju hon ut ofta till vänster och så vidare, och då det är väl såklart kanske det emot, det är ju säkert en annan stadga och en annan stabilitet som man får därigenom, men att Amanda Nildén kommer att vara ett alternativ och är ett framtidsnamn, det är jag rätt så övertygad om, och kanske den som tar med sig den bästa Algarve Cup i bagaget här inför fortsättningen, tror jag, i förhållande till var man var tidigare i hierarkin i alla fall.
Vi var inte tillräckligt tydliga, tycker jag. Så låt oss vara tydliga. Vilken mäktig jävla straff hon sätter, Hedvig Lindahl.
Ja,
kliver fram och drar en vristar rätt upp i nättaket. Och sen räddar hon. Hon slår ju sista straffen för Sverige. Ja. Och sen räddar hon nästa.
Ja, det är mäktigt.
Så det är skön avslutning, kan jag ändå tycka. Att hon kliver fram där med hela hennes uppenbarelse, för hon har ju verkligen en pondus.
Sån jävla pondus alltså.
Ute på planen. Och det är ju ett pondusavslut onekligen.
Nej, men vi satt ju också och diskuterade lite här nu under matchen hur man faktiskt tänker framöver och inför EM och så vidare. För att jag kan ju tycka att en sån som Sofia Jakobsson och Olivia Skog tycker inte jag tar riktigt chansen idag och visar upp sig från sin bästa sida. Och att det är de som ska starta i ett eventuellt EM. Men däremot tycker jag en sån som Johanna Rytting-Kaneryd gör en jättebra match mot Portugal. Sen har hon lite, som vi pratade om tidigare under VM-kvalet när hon fick chansen även där. Alltså jag tycker att hon har lite kvar vad gäller den sista passningen och efter fint, alltså gör en bättre slutprodukt av det hon liksom har åstadkommit på något sätt. Så där har hon lite kvar, men hon gör ju ändå skillnad och jag tycker att det är en väldigt intressant spelare. Men sett till då, Rolfö har ju inte spelat mycket nu under Agarvik Cup. Nu sa du också att hon åkte hem, va, Robin?
Ja, men det var om det var någon överansträngning. Det skulle vara något lite mindre, men det är väl Barcelona ser väl gärna henne i den egna miljön istället om det nu var något lite mindre. Men förhoppningsvis inget allvarligt. Nej, men i alla fall.
Ja, men då har man du har Rolfö, du har Hurtig, Aslani, Stina. Alltså hur tänker man kring alla olika positioner på plan? För att Rolf har ändå spelat lite tia nu under VM-kvalen som vi såg när Aslan inte har varit tillgänglig. Men hon kan ju också spela på kant. Så jag vet inte riktigt hur man kommer disponera de här alla olika spelarna. Men helt klart är ju faktiskt att konkurrensen finns ju. Och den är väldigt, väldigt hård just nu. Vilket är väldigt positivt, tycker jag, inför ett tufft EM som stundar.
Det är klart att det är alltid all konkurrens och alla, så att säga, angenäma bekymmer som tränare har är ju bra. Ska det vara ett världslag så måste du ju ha spelare som är redo även på bänken. Det kommer komma skador och så vidare. Så större ännu mer spets, större bredd.
Ja, och också framförallt att vi har väldigt unika egenskaper i väldigt många olika spelare. Dels för att kunna ta sig an olika typer av motstånd, men också för att förändra matchbilder beroende på hur de låser sig eller vad du vill åstadkomma. Jag tyckte Janogi gör det ju bra som i någon form av nummer 10-roll också mot Portugal till exempel, och erbjuder då mer ett djupledslöpande spel från en nummer 10-position, medan då spelar man en kosse så är det ju mer hemåtvändande, hon vill ha boll vid fötter och ta den med sig in i ytor och så vidare. Så det finns ju väldigt många alternativ, men det känns, och jag satt också och tittade på liksom, om man skulle tagit ut en potentiell EM-11 idag, liksom, om det var premiär till helgen, så är väl ändå känslan att man hade på något sätt konstellerat ihop roll för Aslani och Hurtig bakom Blackstenius, tror jag i alla fall.
Ja, det tror jag.
Så, och så där är väl det enda emot att kanske både Hurtig och Rolfö trivs bäst att utgå från vänsterkanten, men Rolfö pratar ju själv när vi pratar med henne om att få in så många bra spelare som möjligt på plan, så ska det mesta lösa sig själv därefter, och de är ju flexibla båda två där också, så det tror jag inte.
Ja, men, och att jag gillar ju också Rolfö på högerkanten där hon kan driva in och skjuta med sin vänster.
Exakt.
Alltså det är ju också en position för henne. Så nej, väldigt, väldigt spännande, men kul att det finns så mycket spelare att välja på. Men däremot, jag ställde ju faktiskt frågan på vår Instagram här, vad de hade för lite frågor, vad vi skulle diskutera
någon
efter matchen.
Någon var jävligt missnöjd med besluten som togs i första halvlek mot Italien.
Ja, doma besluten, men det känner jag bara så här, det är... Jag orkar inte. Nej, ja, så där känner jag bara, så jag orkar inte lägga tid på sånt. Men av lite kring då, så här, varför man ställde upp med den elvan, och det tror jag mer handlar om att man vill ge så många chansen som möjligt.
Ja, men han vill ju få svar inför EM.
Absolut.
Det här är ju för honom verkligen en träningsmatch. Men en viktig träningsmatch mot bra motstånd, så att han kan få svar så att det blir lättare för honom snarare än för själva vinsten. Sen vill man ju vinna, och Gerhardsson har ju också med all önskvärd tydlighet sagt det, inte minst i den här podden då, att varje match är viktig, även träningsmatcher, för att bygga den här vinnarmentaliteten. Tycker jag, liksom, vi är good enough, vi vinner den här matchen, så han gör ju det bra. Och han får ju svar från spelare då som kanske står på gränsen till att ens komma med.
Nej, men verkligen. Och som han sa efter Portugal-matchen också, att såg väldigt mycket, eller många intressanta kombinationer spelare emellan på olika positioner. Sen ville han ju inte säga vilka de var. Men mycket så tror jag, att bara testa sig fram och få se lite hur spelare står sig. Sen så får man ju ändå ha i åtanke också att många av de spelarna som spelar i Sverige är ju inte riktigt i matchform just nu heller, utan är ju under en försäsong har inte spelat jättemycket matcher kontra de som är mitt uppe i säsong ute i Europa. Så att det blir ju såklart också en skillnad, och där får man ju ändå säga alla spelare i Italien eller italienska laget är ju faktiskt mitt inne i matchspel på ett helt annat sätt. Så att ja, ändå, ur den aspekten är det ju starkt av Sverige att kunna vinna den här matchen.
Och där tycker jag, utöver de svenska spelarna som då inte är i matchform, så har vi ju då både en Filippa Angeldal, vi har Hanna Bennison som jag har pratat om, det har varit mycket bänk på sista tiden, och jag tycker också man ser det lite på båda de två idag i vars respektive match, för att bolltempot är inte riktigt där, det behövs hela tiden kanske en extra touch, man slår bort första passen, det är inte den, liksom, det naturliga mittfältspelet som behövs. Där är ju liksom, Caroline Seger hade väl kunnat frysa ner henne i 10 år och sen bara sätta in henne på planen så löser hon det ändå, för att det har hon i sig. Men jag tyckte blev så tydligt just på en mittfältspelare som, där det handlar så väldigt mycket om att kanske få bollen och med en eller två touch ta det ut i en ny yta, sätta vidare en boll, och både Angeldal och Bennison tycker jag inte riktigt har det tempot i sig i de här två matcherna. Och sen tycker jag väl det, jag tror också, nu ställde ju det till det lite med den här att Danmark drog sig ur och man fick inte chansen då att spela två plus förhoppningsvis en match i form av en final. Då kanske man hade mixtrat elvorna lite mer. Nu blev det, tycker jag då, ganska tydligt en A11 och en B11, och det är alltid lite svårt att när man sätter ihop så många, alltså det här är ju jättebra fotbollsspelare på alla sätt och vis, men ja, att så många reserver sätts ihop lite och ska slåss om någonstans eller försöka bevisa sig. Jag hade ju hellre kunnat vid något tillfälle då se Hanna Bennison tillsammans med Caroline Seger i 60 minuter också och så vidare, för att se var nivån är. Men nu, ja, det förändrades lite förutsättningar med tanke på att Danmark drog sig ur. Vi fick inte heller den berömda match om 3., 4., 5 pris matchen som man hoppades på.
Kanske men, lika bra.
Ja, verkligen. Men nej, så det är lite svårt. Ingen, ja, det var väl ingen av dem som då slogs i dagens fight riktigt som jag tyckte, ja, men gav sig själva chansen, och som lag och helhet så kanske man inte fick upp den nivån som krävdes för att någonsin skulle kunna se så bra ut. Samma Anna Anvegård till exempel som gjort jättebra i Everton, men nu fick hon ju inte ens, alltså det var inte ens bollar på henne, så tyckte inte alls hon involverades i spelet, och då blir det lite, vad fick vi ut av henne en match som idag till exempel. Och Olivia Skog tyckte jag var lite likadan, och sen såklart oturligt att hon tappar boll i det som leder till 1-0 och så vidare, men ja, en del spelare som inte riktigt fick chansen att kanske visa upp sig eftersom det blev som det blev med matchandet.
Ja, jag håller med, och där är ju faktiskt, vi fick många frågor om det till vår Instagram, att så här, vem ska ta över efter Seger på det centrala mittfältet?
Den frågan har man ju ställt i 2
en
år.
En miljon gånger.
20
år. Grejen
är också att så här, i den här matchen också, det blir så jäkla tydligt när hon kommer in på plan, och det är det som är så skrämmande.
Hon börjar ju att skälla ut domaren, på tal om domarnivån, börjar med att skälla ut domaren i 5 minuter.
Ja,
och
så.
Sen fick man lite frisparkar med sig. Perfekt, älskar det.
Ja, men alltså, att ha en spelare på plan som vill ha boll, som gör skillnad, som låter, som ser till att sina medspelare går i press. Hon berömmer, alltså hon kommer in och visar pondus och leder laget, och det tyvärr finns ju inte just nu från någon annan på innermittfältet, och det är såklart lite skrämmande.
Man skulle ta ner
Rolfö
där. Men då tappar man lite av hennes
kreativa och offensiva,
och då blir det lite som, kanske skulle kunna bli lite som med Aslan. När hon blir bra när Seger kommer in,
ja,
så hon blir lite frisläppt från sina bojer och det tunga ansvaret.
Nej, men den frågan, ja, vad fan ska man säga liksom? Alltså, det är ju bara att hoppas.
Jag har 09 som är på väg upp, hon kommer ta det. Men det dröjer kanske ett par, tre år i alla fall.
Ja, men Seger ska nog kunna gnugga 3-4 år till.
Några år till.
Ja, fan, det... Vänta 3 år, vet du, så ska du se att pappa Wilbacher här ska lösa lite.
Ja, det... Nej, men jag kan ju tycka en sån som Angedal som gör ett fantastiskt OS. Alltså, hon var ju grym, tycker jag. Sen att hon tar beslut att gå till City, vilket jag förstår, man vill spela i en bättre liga, i en bättre klubb, en av världens största klubbar, och hamna på bänken och får inte spela så himla mycket. Det är klart att det påverkar prestationen, och det ser man ju också under den här kuppen. Men vi får ju se nu inför EM och hur det kommer se ut där helt enkelt. Men helt klart så behöver fler på inne mitt fältet ta plats. Så är det bara.
Vem hade du startat bredvid Seger om, det, om vi fortsätter leka med tanken att det är EM-premiär till helgen? För det är väl Angeldal på pappret som skulle vara det självklara namnet. Ja. Men jag tycker återigen att Portugal-matchen är... Den är inte bra. Hennes första halvlek är...
Nej, absolut inte.
Jättesvag. Slår bort den väldigt mycket boll.
Ja, hon tappar väldigt mycket boll och är inte så snabb i sina beslut som man är van att se henne. Men sen så ibland så liksom glimrar hon till och man ser hennes fina kvaliteter. Men enligt mig så är det hon som ska starta bredvid Caroline Seger.
Ja. Nej, jag tror också det hade blivit det. Men man vill gärna se henne ett par snäpp upp på formkurvan när det väl är dags för premiär i sommar.
Ja. Verkligen.
Men det låter på er som elvan inför sommaren. Om vi ser till var spelarna står idag och för all del också kanske skador. Vad ska vi sätta den bara? Premiärelvan.
Det här är ju kul ju.
Ja.
Nej, men jag som sagt, jag tror ju offensivt med Stina som spjutspets.
Nej, du får börja bakifrån. Snälla, offensiva spår.
Ja, men jag tror det sista frågetecknet är längst bak så att säga. Så jag tycker vi börjar i fel ände därför för att kunna landa i det egentligen. Med Stina då längst fram, Rolfö, Kosse och Hurtig, Seger, Angeldal och sen Hanna Glas, Nathalie Björn, Ilestedt och Magdalena Eriksson. Och sen är nog frågan om det blir Jennifer Falk eller Hedvig Lindahl.
Jag tror Lindahl.
Ja. Ja, då har vi ju den där. Bara vi kan göra,
ja, men jag är faktiskt... Alltså det tycker jag är önskan i alla fall. Sen vet inte jag hur Gerhardsson ser på typ mittbackspositionerna. Helt och hållet beror på, tror jag, hur det går för Björn nu fram till EM. Men ifall han tänker Ilestedt och Magdalena som ett mittbackspar istället. Beroende också på såklart hur det går för Sempan. Det är ju också annars en spelare som man kanske vill spela där. Men helt klart ytterbackar tycker jag Glas. Det är ju såklart. Vänsterback beror på, som sagt, fall Magda ska spela mittback eller ytterback. Men jag tycker nästan att man kan ha henne som ytterback för att det finns fler alternativ. Exakt. På innerbackspositionen. Mm. Så att, ja, jag är väldigt enig. Jag håller med om den elvan.
Finns det någon spelare som man kände bara från Algarve Cup att okej, vet du vad gumman, du fick chansen men du får inte följa med?
Alltid svårt att börja i den änden, men...
Jag tänker kring så allsvenska spelare som måste visa form, kanske.
Alltså jag kan tycka en sån som typ Roddar tycker jag inte gör... Nu får hon spela den här matchen, får hela matchen, men gör ju kanske ingen jätteprestation. Sen är hon en spelare som kan vara på väldigt många olika positioner. Både ytterback, in i mitt fält, ytter...
Liksom damanslagets Magnus Erlingmark just nu. men en sak som jag saknar, för jag bara säger det taktiskt från Sverige när vi spelar, att vi aldrig fyller på med ytterbackar. Eller väldigt sällan. Alltså,
den här matchen i alla fall. Nej, Portugal matchen, mer.
Ja, kanske olika matcher då, när vi fyller på. Men om vi utgår från den här matchen bara, så tycker jag vi fyller på väldigt lite och överlappar och sådär. Men, den typen av fotboll vill jag se.
Men jag tror det har att göra lite med också, skulle jag säga, Jakobsson och Skog drar sig lite mer också ut mot kant. Om man jämför med exempelvis sån som Rolfö, Hurtig drar sig lite mer mot kant men kan ändå dra sig inåt. Och jag tror att har du yttrar som drar sig mer inåt, då kan du också fylla med också på, som ytterback mer upp i banan. Och det tycker jag är någonting som man har sett ändå mycket från Sveriges del, att man vill spela, man vill få med sina ytterbackar. Och att det är någonting man har satt i spel, att nästan... vad säger man, inåtvänd överlappning, alltså när ytten går in och sen så kommer du upp med ytterback. Och att man vrider ner med en in i mitt fältare som hämtar boll och sen bygger upp på tre.
Och det är väl det som skulle tala mest för den här lösningen vi pratade om tidigare, där man flyttar ut Rolfö till höger som gärna går centralt därifrån, för jag tycker ju Hanna Glas är den som är absolut bäst lämpad att fylla en sån roll i det svenska landslaget. Om hon då kan kliva fram på högerkanten, Rolfö går in centralt och man kanske då övergår lite i en trebackslinje om man har nu Magdalena Eriksson till vänster till exempel, så har man ju en ganska väl fungerande taktisk disposition där som jag tror man kan få ut väldigt
mycket om. Historiskt för just det här landslaget så har ju Rolf aldrig spelat där i mästerskap och så tidigare. Jag tycker att det är helt givet. Alltså, kollar du på här fotbollen så är det ju redan där med alla spelare.
Nu handlar det om att börja vinna lite grejer här, vet du. Så då är det ju,
vad är vårt främsta offensiva vapen? Mm. Ja, men, alltså skulle man hitta någonting, någon detalj där, då är det väl Rolfes vänsterfot nästan.
Ja,
kan ju vara Blackstenius i boxen givetvis också, så här, men med hennes vänsterfot liksom. Och det blir ju svårt att komma in där från högen och skjuta med, eller från vänster och skjuta med vänster, ja, så att säga. Mm. Där har vi det ju. Rolfe till höger, Hurtig till vänster, Blackstenius på topp och Aslani bakom. Det är bara att lyssna, Jörgen. Det är inte svårare än så här. Behöver du inte hålla på. Vi kan skicka hela truppen sen också. Det är lugnt.
En fråga vi också har fått, när vi ändå pratar lite om Sverige, så tänker jag, det är ju Svenska Cupen till helgen. Drar ju äntligen igång. Och då fick vi ju en lite arg kommentar om det rakt till Svenska Fotbollsförbundets värdelösa beslut att spela damernas och herrarnas cupfinal samma dag.
Som de var så stolta. Som de är så, de har ju typ en hel första sida på hemsidan där de är så stolta över detta. Och sen,
kanon!
Ja, men det sjuka med det sen är ju när man sen läser det, för jag tänkte först att okej, vi gör en stor cup, liksom final, en cupdag av detta.
Stor cupfest.
Cool.
Den stora cupfesten.
Men den ska ju spelas på olika arenor ändå, så det är inte helt, alltså jag tänkte så här, men nu öppnar vi upp Friends och så är det först damernas och sen herrarnas till exempel eller någonting.
Just det.
Men nej, vi lottar, så kommer ju vara en som spelas liksom i på Malmö IP typ, om Rosengård går till final, och sen spelar herrarna någon annanstans i Sverige och så säkert samma tid och så skiter allt sig liksom. Jag trodde först när du började prata om lite aggressivitet kring cupupplägget att det också var faktumet att man spelar gruppspel i norra och södra uppdelat, vilket jag tycker är väldigt skevt på så här hög elitnivå, där man då alltså lägger två södergrupper och två norrgrupper, vilket betyder att Rosengård, Häcken, Kristianstad och Linköping, som kanske med all respekt är de fyra bästa lagen i Sverige, mer eller mindre i alla fall då, går in i den södra och per automatik då lottas mot varandra dubbelt i gruppspelet, medan då norrlagen utgör två grupper där två lag då kommer gå till semifinal. Det känns lite märkligt att behöva jobba i geografiska zoner i vår allra högsta liga, om man menar att det inte finns ekonomi att skicka lag genom hela Sverige, då är det ju något annat som är problem än att vi ska behöva dela upp i geografiska grupper i alla fall. Men,
Hur ser det ut på Instagram? Är det något annat vi är förbannade på? Jag känner som att vi bara är förbannade på allting hela tiden. Det blir noll jävla glädje. Precis vunnit en Garvecup ju!
Festen kommer! Det kommer.
Nej, jag skrev här till min polare Anton Elin att vi ses vid Sergel.
Ska vi bara nakna i Sergels torg?
Ja, det kan vara lite hårt. Jag såg att finnarna när de vann OS-guld i hockey.
Hockey. Ja. Det var min man glad där hemma, kan jag säga. Han är finne. Är
han finne eller?
Fy fan.
Nej, men de badade och simmade på isen då, i fontänerna i Finland.
Nej. Ja. Men bara ifall vi ska gå igenom lite snabbt, tänker jag, Svenska Cupen-grupperna.
Ja, vad har vi för kul?
I grupp 1 så har vi ju Alingsås, FC Rosengård, Linköping och Växjö. Och det är ju bästa, alltså ettan som går vidare, gruppsegrare. Och där skulle jag väl säga att det står mellan Rosengård och Linköping egentligen.
Ja.
Stark spaning. Börjar vi med lite starka spaningar här.
Ifall ni frågar mig.
Jag tog på Alingsås. Får se.
Nej, men det är sen, bra. Grupp 2. Då är det Häcken, Jitex, Örebro och Kristianstad. Den tycker jag är spännande mellan Häcken och Kristianstad. Mm. För det är ju faktiskt två lag som kommer tampas uppe i toppen av damallsvenskan enligt mig.
Ja, men det är ju som sagt lite som jag vill med den här geografiska uppdelningen, så blir det ju lite chef om vi kommer vidare till grupp 3 och 4. Ja. Sen så ser vi att kanske konkurrensen är i topp, även om det också är jämna lag, men det är ju inte samma spets som vi inte ändå ser i de här grupperna. Och exakt som du säger där, både Häcken och Kristianstad som har ja, men också förstärkt ganska bra som fortsätter satsa mot att etablera sig i den absoluta toppen. Häcken kanske har en viss grundkvalitet hos vissa spelare här som ska göra att de kan vinna detta ändå. Men det, nej, den kommer att bli väldigt, väldigt jämn och osäker.
Ja, så jag ska vi klicka in mig på lottningen här, eller på grupperna. Kolla, Örebro, SK, BIK, Sportklubb och skit. Jag är inne på E-allsvenskan här på förbundet som tydligen också är lotta.
Ah, ja. Nej, men på tal om Kristianstad, de tycker jag ser alltså riktigt, riktigt bra ut och ska bli spännande att följa i år. De har ju alltså spelat oavgjort mot LSK Kvinnor, vunnit mot Eskilstuna med 5-1. Det är ändå en stor vinst mot Eskilstuna som också satsar. Och även vunnit mot Brömby med 3-2. Det säger ändå en del om vad de står inför den här säsongen. Och det är väldigt spännande tycker jag. Så att den gruppen blir ändå intressant mot ett Häcken som vi också har pratat lite mycket om. Mm. Nej, men som vi kanske saknar någon het värvning.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, och det ska ju sägas med all önskvärd tydlighet att trupperna inte är klara än.
Nej, det hoppas man ju. Men vi kan ju säga i Häcken, det har vi inte nämnt, men Andrin Hegerberg har ju värvats. Det är ju Ada Hegerbergs syster. Har ju värvats till Häcken från Roma. Jag spelar med henne där. Och hon drog...
Hur var hon då?
Nej, men jag tycker hon är bra. Kan väl sakna lite fart liksom.
Hon är inte så syran.
Nej, det är hon inte. Inte lika kraftfull.
Han har inte spelat där.
Nej. Men nej, så det ska bli intressant att se henne i Häcken faktiskt. Och hon har ju fått gjort sin debut nu också. När de
går
är
det
för
G-Tex egentligen och deras satsning i lila? Man gillar ju satsningen i lila. Så när det ska satsas
du gillar
i
lila.
Ja, men det är en gammal klassisk damlag från Mölndal utanför Göteborg.
Där har man spelat också.
Ja, nej, men exakt. Jag vet att det är mycket. Det är full fart där på flickvärlden. Verksamheten och så vidare. Men kanske dags att spetsa till sig lite om man ska komma ta sig upp i allsvenskan igen. Men det kanske inte är målet, vad vet jag.
Ja, var kom de 8 förra året i elitettan? Liksom,
inte riktigt i den absoluta toppen. Jaha, vad säger vi om...
Nej, så har vi ju grupp 3, va?
Diffen, va?
Ja, det är Diffen. Och sen har vi Eskilstuna, Malbacken och Piteå.
Malbacken, vad har vi på dem egentligen?
Vi har en jävligt dålig plan mitt ute i skogen.
Är det så?
Det är vad jag kommer ihåg.
Det
är vad jag kommer ihåg. Ja. Och de fick dispens efter år och man undrar hur det ens var möjligt. Men man får ändå ge dem att de har...
De krigar på
och det får man ändå ge dem. Och atmosfären där är ändå mysig. Alltså det är mysigt. I Malbacken.
Såg att de vann mot Hertsöga med 4-0 här.
Du har koll.
Ja, men man har lite koll på grejerna. På Karlstad är de.
Men ska vi avsluta med en liten grupp 4 då? Det är ju Bollstanäs, Hammarby, Brommapojkarna och Umeå.
Ja, men fan. Okay.
Promenadseger för Hammarby skulle jag säga.
Borde ju rimligtvis vara det.
Ja.
Jag vet inte, men jag tror att BP får det tufft. Marcelo, jag är ledsen, men jag kollar på värningarna lite grann. De har ju också en jättefin flickverksamhet och alltså de var ju
alltså deras projekt
final,
överlag är fint och
ja,
det är
i final F19 F17 S och de fostrar mycket spelare, men lite som på här sidan. Nu sålde de en av sina bästa till Hammarby. Alltså det börjar sätta sig kanske lite där också.
Det känns, alltså BP känns lite som att de tar spelarna i Stockholm som inte platsar i typ AIK, Djurgården och Hammarby.
Ja, men det är de absolut, om de ska ha de här toppspelarna, men annars är det ju ungt. Alltså mycket kommer ju underifrån. Och det är ju, jag såg att Rashid hoppade in för BP här mot Halmstad på här sidan i Svenska Cupen. Alltså det stämmer ju lite.
Mm.
Och jag vet inte om du har några sådana exempel på damsidan, men,
nej, men det
jag
man
tänker
kan,
att de finns.
Det man kan se till de matcherna de har spelat nu under
försäsongen. Om du skulle gå till BP, skulle du var en sån spelare då som inte platsar i Hammarby AIK och Djurgården som spelar BP? Ja, fråga bara!
Inga kommentarer.
Nej,
Eller så är det bara så här för att jag ska ha betat av alla lag i hela Stockholm.
Exakt.
Då blir det mer en sån.
Ja, men det är så vi säger. Ja, det är så vi säger. Det får bli historiskt.
Nej, men alltså BP, alltså, de spelar oavgjort mot IFK Norrköping. IFK Norrköping, som man ändå får säga, har ju gjort en helt sjuk försäsong. Spela elitettan.
Ja.
Vann ju mot AIK med 4-0.
Ja.
Helt sjukt. Men BP har också förlorat mot AIK och Örebro, så att de har ju inte haft en särskilt stark försäsong än så länge. Och får ju nu tuffa matcher i Svenska cupen också. Så vi får se. Jag tror att de kommer få ett tufft år allmänt i damasvenskan faktiskt. Men stort att de har tagit sig hela vägen upp äntligen. Och det är ett projekt som det satsas i, men är inte riktigt där vad gäller kvalitet på högsta nivå än, skulle jag säga.
Vad har vi Hammarby idag då? Givna gruppfavoriter sa du här.
Ja, det är det för mig.
Mm. Och satsar ju vidare och har ju stärkt truppen ytterligare och ser ut att vara ett lag för toppen nästa säsong. Pablo har fått ett år, han är inne på sitt andra. Det borde ju rimligtvis betyda att man har satt saker och ting.
Men jag är förvånad att man inte har värvat mer ändå.
Okay.
Men där säger man ju också att det ska komma. Så att vi får väl se helt enkelt. Men
ser ju ganska bra ut alltså. Du måste jämföra med övriga. Men, för att vara topp två så måste de ju värva.
Ja, 100%.
Och det är väl topp tre som är målsättningen att ta sig ut i Champions League.
Ja, och då är det ändå så här. Då har du Rosengård, Häcken och Kristianstad just nu framför, som har värvat, alltså Kristianstad har ju värvat hur mycket som helst.
Mm.
Häcken satsar, Rosengård satsar som alltid. Linköping är också en sån klubb som har satsat mycket än så länge.
Eskilstuna var rätt bra förra året.
Ja, Eskilstuna har också förstärkt, så att jag menar,
de måste ju börja distansera klubbar som Kristianstad och Eskilstuna och liksom mer etablera sig med Rosengård och Häcken. Mm. Det måste ju vara liksom den här säsongen.
Mm. Absolut. En grej jag tycker är kul också som man har infört inför i år, både i Hammarby och i Linköping, såg jag en players manager.
En team manager.
Ja, det har man inte sett tidigare, och det tycker jag är också ett litet så här tecken på att man faktiskt satsar nu och definitivt att man men vill
galna jävla softa rollen att vara team manager. Det är ju min dröm för övrigt. Det är alltid någon typ nyligen avslutad karriär som ska rätt in och bli team manager. Så gäspar man fritid, hänger runt, men får fortfarande hänga med laget.
Dricker lite kaffe.
Hämtar nyförvärv vid flygplatsen, liksom den typen av grejer. Och blir också någon slags mellanhand mellan då styrelse, sportchef och spelargruppen och tränargruppen. Alltså det är en drömroll.
Ja.
Det, jag ser mig själv 48 år. Ja, 48 år, då jobbar jag som team manager.
I vilket lag då, om du får välja?
Nej, det får bli Fiorentina. jag kan vara team manager i damerna där borta, så kan min dotter få åka dit och spela.
Nej, men det är ju faktiskt gamla spelare som har tagit den här rollen i båda lagen också. Det är Katrin Dahlström som är en gammal spelare i Hammarby. Har kommit hem nu från Norge och ska vara players manager i Hammarby. Och sen så Petra Larsson som la skorna på hyllan efter förra säsongen i Linköping och nu blir då players manager. Så det är kul, rolig roll.
Okej, så där har vi det. Får jag bara fråga här nu. Vilka lag från Allsvenskan är inte med? Jag ser AIK inte med.
AIK rök i sista rundan. Precis. Inför gruppspelet där i alla fall, va?
Annars alla med eller?
Kalmar, Vittsjö.
AIK.
AIK.
Verkar det vara som inte är med då i Svenska cupens
cup.
Ja, Svenska cupens gruppspelsfas. Hörrni, vi tar oss lite vidare från den svenska bollen. Skönt att vi börjar spela tävlingsfotboll i Sverige.
Älskar.
Skönt att vi börjar närma oss allsvensk start, eller hur?
Ja.
Vi ska ju grotta ner oss såklart ännu mer i lagen när vi närmar oss här i mars. Så det blir mycket svensk fotboll framöver. Men om vi gör lilla internationella svepet innan vi avslutar för dagen. Vad är någonting som har fastnat på er? Börja med dig, Petronella.
Men det har hänt väldigt mycket. Det har ju varit andra kupper än bara Algarve Cup. Vi har ju en som jag tycker varit väldigt intressant En är ju Tournoi de France. Mm. Det är ju Frankrike, Nederländerna, Brasilien och Finland. Och sen Arnold
Finland
Clark.
Finland hittade den.
Ja, de, alltså, de, det är så de sjukt, hittade men Finland. Ja, de fick vara med där. Arnold Clark Cup. Kanada, England, Spanien, Tyskland. Alltså den har varit väldigt rolig att se. Väldigt, väldigt mycket bra matcher.
Avslutas ju ikväll också, onsdag.
Ja, det gör det. Och det ser väl ut som att vilka är det? England står lite mellan England och Spanien, va, tror jag.
Ghana, Spanjackerna vinner ju igen, säger han nu.
Ja, nej, Kanada leder faktiskt sen.
Kanada
leder och sen England och Spanien på 2 poäng. Men ja, den har varit väldigt rolig att se faktiskt. Jämna matcher, alltså Tyskland, Spanien 1-1, England, Kanada 1-1. Kanada, Tyskland 1-0, England, Spanien 0-0. Så inte mycket mål. Men,
det låter jättekul.
Ja, men det har varit så här, ändå mycket chanser, men så här, bra matcher, bra spelare, fullt ös. Även fall det inte ser ut så i målprotokollet, men mycket heta chanser och bra spelare.
Och här tycker jag också man har sett i de här lagen, några av de här lagen, dels tycker jag Kanada fortsätter visa och bygga på det OS-guldet som vi såklart kände var väldigt orättvist och hemskt att de fick förra sommaren, men att det ändå finns en otrolig stabilitet i det här laget, som sagt defensivt väldigt skickliga och sen har de ett par utslagsgivande spelare offensivt, men annars... De andra lagen i den här turneringen är ju kanske lagen med den starkaste bredden, där man, även om man då har roterat lite liknande hur Sverige har tagit sig an Algarve Cup, så ser man ju att det är, ja, men i stort sett världsstjärnor numera, även som kommer in när man roterar, och truppbredden och vår spelare i England, om det ändå får vara Lauren Hemp till exempel, tycker jag har visat fortsatt att hon är så otroligt fin form och var riktigt, riktigt bra mot Spanien och England.
Har sått jävla skott i ribban, eller i stolpen?
Ja, i stolpen är det väl, men genomgående, driver på hela tiden, den matchen tror jag hon kom in i paus, men liksom det blir scenförändring direkt hon kommer in och... Ja, men där är väldigt, väldigt mycket spännande spel. Det är liksom spets på bredden i de här trupperna. Och det kommer att bli, alltså EM, återigen, vi kan bara upprepa det gång på gång på gång. Men det kommer att vara väldigt många, väldigt, väldigt bra spelare i väldigt många lag. Och det kommer att bli jävligt häftigt. Och sen så har vi då i Tournoi de France även fått sett Katoto, på tal om våra spelare. 2+2 på 2 matcher. Och alltså vi pratar om Ada Hegerberg och stark i boxen och att Stina Blackstenius är bra för ett svenskt landslag. Men Katoto kan nog vara kanske den bästa boxspelaren i världen just nu.
Next level eller?
Ja, det är avslut på ett hela tiden. Alltså det är båda två här senast mot Holland. Det är väl den första får man väl diskutera om det är någon klackstyrning eller vad det är. Men den andra så bara klackar hon in den. Alltså hon möter på första stolpen och så lägger hon in den var hon vill egentligen om du bara spelar in bollen till henne. Så det är verkligen next level i boxen på henne. Så haft lilla extra ögat på både Lauren Hemp och Katoto, och båda två bara de går framtiden ljus till mötes med våra lyckönskningar bakom sig liksom. Så det är kul att se.
Men ett litet tecken tycker jag när man får säga Brasilien, som
det är faktiskt
Pia Sundhage. Nej, alltså Pia Sundhage har ju tagit över dem nu. Så hon är ju tränare där.
Alltså.
Men spela 0-0 mot Finland. Det är ändå ett utropstecken.
Ja, alltså, det var ju länge inte... liksom Brasilien. Brasilien på damsidan.
Men det är ingen återväxt, känns det som.
Nej, det är inte det. Och jag tycker att
men vet du vad det kan vara också lite? Att de europeiska landslagen, alltså de stora länderna för fotboll har ju verkligen tagit fart de senaste 10 åren. Och vi pratar om Italien i Algarve Cup, final mot Sverige som pressar oss till straffar. Alltså, det fanns inte för sex år sedan.
Nej, och får man då vara lite, liksom, lite raljant kring Brasilien. Alltså man kom nog väldigt långt på den här Joga Boniton och teknisk briljans som man hade, som de andra lagen inte kunde möta sig med. Men när det taktiska kunnandet och när organisationen har har byggts så otroligt mycket, så tycker jag att det är väldigt många lag nu som gör det väldigt mycket bättre. Och det, alltså, man säger, det är fortfarande Marta som någonstans ska försöka leda det här laget, och att han inte har varit en bättre återväxt.
Hon måste vara 50 plus nu.
Formiga var väl det däremot. Hon la väl skorna på hyllan för bara ett par månader sedan. Hon gjorde väl, vad gjorde hon, 5 eller 6 i OS eller vad det till slut blev. Det var helt
vad spelar Marta idag då?
Marta är i USA och spelar.
Mm. Gör hon det bra? Det, är hon bra fortfarande?
Det är bara show liksom. Panenka-straff gjorde hon i alla fall i senaste matchen.
Ja, det ska ju hyllas såklart.
Hon är alltså 36 år gammal just nu.
Ja, ja, men då har hon ju 4 år i sig.
Ja, det är hon,
hon kan nog spela, hon kan nog spela på. men
ja, ska vi också tända tända
lilla ljuset om vi drar oss till She Believes Cup där det då är Island, USA, Tjeckien och Nya Zeeland. Då kanske du som är Liverpool-fantast, Robin, tända det lilla ljuset för en av dina spelare.
Michaela Moore har haft, har hon haft fotbollsvärldens tuffaste vecka kanske, jag vet inte om någon har haft tuffare, men gör ju alltså ett äkta hattrick självmål i USA och Nya Zeeland. Det är 3 raka i egen kasse. Det är dessutom med högerfot, vänsterfot och huvud. Så alltså, det kan inte bli mer.
Alltså, mår på alla sätt.
Ja, men det, och det, alltså,
jävla boxspelare.
Nej, de första 2 kommer efter det är minut 5 och minut 6. Och sen har man känt, okej, det här är liksom, det kan inte bli värre. Jo då, då kommer ju hattricket i 36 minuten sen. Liksom,
och det är och sen, också, det är samma halvlek.
Ja, för 3 raka liksom.
Och sen,
liksom,
blir utbytt i 40 minuten.
Ja, men det var ju tur. Alltså, det är ju inte att hon blir alltså där hon bryter ihop, alltså när hon gör det tredje så bryter hon ihop. Alltså det går ju inte att ha kvar henne på planen.
Nej. Och
som sagt, Liverpool-spelare dessutom, så vi har stor sorg i klubben nu tillsammans. Men
sen är personligen lite glädje om jag
hon
blir starkare över dig.
Ja, hon har ju faktiskt inte spelat jättemycket. Hon har spelat 2 eller 3 cupmatcher för Liverpool den här säsongen, men varit kul att se i alla fall. Kul att se, men alla spelare och lagkamrater. Nej, för fan, men alla lagkamrater har ju varit ute och visat sitt stora stöd här i alla fall. Så vi hoppas väl när de får komma hem till värmen på Merseyside, vet ni, då är detta lätt glömt. Det blir en tur ner på Sjöfartsmuseerna, vet du, så en tur på Beatles-museet.
Nu tycker jag vi är alldeles för kul här. Vi inledde ju bara med att gnälla och kritisera. Kan du avsluta med att gnälla, Petronella?
Nej, jag kommer sluta med en sån. Nej, vi har 2 grejer vi ska ta. En grej som är, eller båda grejerna är jävligt stora och på något sätt, vad ska man säga, bryter ny mark. Vi har en spelare i USA, på tal om spelare att hålla ett öga på. Trinity Rodman, 19 år gammal. Hennes pappa Rodman spelade ju med Michael Jordan. Jag vet inte vad han heter. Rodman. Dennis Rodman.
Jag tror inte du behöver förklara det. Jag hoppas att man behöver förklara. Eller behöver man?
Nej, behöver vi förklara det för någon, då kan de dra åt helvete. Ja. Det vill jag säga. Vet man inte vem Dennis Rodman är? Ah, då är där dörren. Va? Och så kommer ni bli blockade.
Se dokumentären med Michael Jordan så fattar ni om inte annat. Men ja, en grym basketspelare, men hans dotter Trinity Rodman gjorde alltså debut i A-landslaget nu under She Believes Cup och har ju haft en alltså fantastisk säsong. Och framförallt det som sticker ut extra mycket, hon skrev ett nytt kontrakt nu med Washington Spirit som sträcker sig över 2024 plus 1, står det. Värt 1,1 miljoner dollar. Mm. Bäst betald i ligan och vet inte om det är i världen. Jag vet inte hur det står sig.
Jo, men det är det. Jag tror bara Megan Rapinoe och Alex Morgan har väl tidigare haft strax under detta här. Och nu blir det, hon blir bäst betald just nu och mer eller mindre bäst betald någonsin också på det här nya.
Det är häftigt alltså. Och då 19 år gammal.
Ja, och hon har ju, som sagt, man känner man till Dennis Rodman, så även om man inte kan ha samma aura och karisma kanske, så är hon ju ändå liksom en genetisk en del av det. Ja, men absolut, det är ju liksom en superstar och som sagt gör det bra på planen. Washington Spirit, vi pratade ju med Julia Roddar därifrån, de vann ju förra säsongen också, och men hon är ju, alltså det kommer ju vara the next big thing på, eller, och hon är det redan, och om vi pratar liksom återväxt och stjärnglans så har hon allt det där, och det kommer ju vara, det här är då bara det, ja, sportsliga kontraktet, och sen lägg på, det här är ju en spelare som kommer ha reklamkontrakt också som räcker och blir över, är väl känslan i alla fall, så det. Ja,
det är alltså väldigt häftigt. Och sen även då på tal om avtal och kontrakt, så har ju USA:s damlandslag äntligen kommit överens och vunnit i rätten, kan man säga så eller?
Mm. Ja, det landar väl till slut i, som jag förstod, att man kommer väl till förlikning så att säga. Så det var, det var väl ingen, då är man alltid glada båda två, då är det ingen som har vunnit och förlorat. Men 22 miljoner dollar är ju då alltså det amerikanska förbundet skyldiga att betala, om man säger, damdelen av landslagssektionen för tidigare uteblivna pengar som man anser att man hade haft rätt till.
Ja, och det här är någonting som har pågått i 6 år. Och det började med att bland annat Rapinoe och Morgan var ju 2 av de spelarna som tog upp det här, och man snackade om att, ja, men, att det inte är tillräckligt jämställt, och att det här är någonting som behöver förbättras, och att det har pågått nu i 6 år, att man äntligen har kommit fram till det här beslutet. Så det är ju väldigt mycket pengar plus då bonusar, och att man under olika turneringar ska få ut lika mycket ersättning som även männen. Snyggt. Så att det är ju väldigt, väldigt stort. Bra. Applåder, hörni, till Amerika!
Vad kul då. Då avslutar vi på topp här. Toto 5 berättar för era polare att vi finns. Vi är tillbaka igen tidigare än denna vecka. Nästa vecka, då är vi väl ute på tisdag.
På banan igen.
Då är vi på banan igen. Robin, stort tack!
Stort tack själva. Underbart. Och så går vi ut och firar på Sergels.
Jajamensan, jag och Petronella, vi håller på och tar av oss byxorna här. Nu ska vi till Sergel! Vi ses där allihopa. Ciao, Tutti.
Ciao.
Ciao.